Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nu är det snart 2023. Vänta spännande och viktiga beslut. UEFA ska fatta beslut om vilka som ska få arrangera damernas EM 2025. Hoppas att det blir Sverige, Norge, Danmark och Finland som får chansen. Den 25 mars ska Svenska fotbollförbundet välja en ny förbundsordförande. Och jag vill passa på att lyckönska min efterträdare och samtidigt tacka för det förtroendet som jag har åtnjutit under de här åren när jag har haft den här posten.
Waldheim hoppar av som kandidat till ordförandeposten i Svenska fotbollförbundet. Det uppger TV4s fotbollskanalen. Nu återstår två kandidater, Fredrik Reinfeldt och Lars-Christer Olsson.
Efter 12 år i styrelsen, varav 11 som ordförande, kliver Karl-Erik Nilsson av sin post. Veckans specialinsatta podd berättar om avgående fotbollsbasen om tiden på den högsta posten inom svensk fotboll. Vad han är stolt och nöjd över att ha uppnått. Men han idkar också självkritik, exempelvis kring bristen på mångfald.
Rekryteringsbasen måste bli bredare. Vi måste bli bättre generellt sett i både på förenings- och distriktsnivå så att det finns en bredare bas att också rekrytera ifrån till den nationella nivån. Så att jag tror att det behövs göras ett gediget arbete brett både i samhällsmässigt och idrottsmässigt.
Nilsson ger sin bild av utmaningarna framåt för svensk fotboll och hoppas att Sverige och Norden får arrangera EM för damer 2025. Nu skjuter ner uppgifterna om att en eventuell nordisk framgång är tack för stöd till UEFA-basen Schäferin, som norska Josima har skrivit.
Nej, det finns ju liksom ingen uns av sanning i det. I alla fall ingenting som överhuvudtaget av mig kommit till del. Vi har aldrig pratat om de sakerna överhuvudtaget. Utan här gäller det ju att vi är så pass bra i det här budet vi lämnar och att vi ska vinna på det sättet. Det andra är helt utopiskt.
Vi talar också om framtiden för Nilsson. Han sitter kvar i UEFAs exekutivkommitté 2 år till och även siktar på att bli vald som ny ordförande för Riksidrottsförbundet. Ett förbund som fotbollsförbundet tidigare haft en inflammerad konflikt med.
Hade du frågat mig för ett halvår sedan så hade jag nog sagt att allt är helt otänkbart. Men någonstans tänker jag att om man varit ordförande i ett specialförbund som fotbollen det största då, så kanske man också behöver vara beredd att ta lite gemensamt ansvar för idrotten som helhet.
Men podden är såklart mer än så här. Vi pratar om Göteborgsmotionen, om motsättningarna som finns inom svensk fotboll, hur de kan lösas och vad som blir viktigt för efterträdaren. Vi tar upp kritiken mot Håkan Sjöstrand att generalsekreteraren fick ett avgångsvederlag när man nu kom överens om att han ska sluta. Dessutom talar vi om varför Sveriges syn på FIFA-basen Gianni Infantino ändrats, om samarbetet eller stridigheterna mellan FIFA och UEFA. Och så talar vi om varför Nilsson tycker det är dags att svensk fotboll inför VAR, trots att många supportrar är emot det. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
65.
Bor?
I Uddevalla.
Familj?
Gift med Lena, 4 barn och 5 barnbarn.
Utbildning?
Lärare vid högskolan i Kalmar.
Lön?
Ja, ett basbelopp på Svenska fotbollförbundet och 17 och sen en rejäl slant från UEFA.
Vad kör du?
Kör Volvo.
Vad läser du?
Jag läser mest biografier, men just nu är jag lite inne på lättsamma kriminalare och deckare. Jörn Lier Horst plöjer jag för närvarande, norsk författare.
Vad tittar du på?
Mest nyhetsprogram och idrott, kan bli någon talkshow, men väldigt lite tv.
Vad lyssnar du på?
Någon podd emellanåt och musik och lyssnar mycket på radio när jag kör bil.
Vad spelar du på? Och det kan ju vara allt från instrument till hästar till...
Ja, jag spelar ingenting när det gäller sånt, men spelar ibland lite på pianot hemma, men alldeles för lite för att jag ska vara nöjd.
Vem är tidernas bästa domare?
Bra fråga, men Colina ligger nog bra till det.
Vilken är den bästa spelare du dömt?
Fantastiskt, men Ronaldinho när han var som bäst var ju väldigt bra naturligtvis. Jag har ju dömt både gamle och nya Ronaldo, fantastiska spelare. Så att, men det finns säkert fler som jag inte riktigt kan hitta nu i huvudet i kvicktag.
Vem var tuffast att döma?
Det är ju himla svårt att säga. För 20 år sedan jag slutade döma, så jag har nog förträngt, jag har nog glömt det. Men det är klart att de där som tjötar upp i ansiktet på en för jämnan, de är ju jobbigare än de här som smäller på.
Vilken regel vill du ändra på?
Egentligen ingen. Jag är konservativ när det gäller fotboll. Jag tycker inte att vi ska ändra en massa regler. Det funkar bra som det är.
Vad har du bytt till dig eller fått i fotbollssammanhang? Ibland byter man i tröjor och sådana saker.
Ja, men matchtröjor blir det ju i regel. Och det är ju kära minnen som också liksom blir fina minnen. Jag fick ju liksom ofta tröja när man dömde. Och det är klart att min första Champions League-match mellan Sturm Graz och Real Madrid och få Rauls tröja var fint.
Vilken klass har du som den största merit du har i fotboll?
Nej, men att få förmånen att bli vald till förbundsordförande i Svenska fotbollförbundet är ju väldigt fint. Ser man min aktiva karriär så är det klart att jag är väldigt stolt över att få döma EM-final för U21 2000 och ett 13-tal Champions League-match. Och varje sån uttagning är ju fjäder i hatten, så att det är lite olika. Sen är det ju härligt när Lindås bollklubb vinner någon serieseger i division 5 också.
Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du haft i något sammanhang kring fotboll?
Det är absolut när jag själv dömde England mot Moldavien. Ingen märkvärdig match, men på Wembley och i samband med att prinsessan Diana just hade avlidit. Det var mäktigt och väldigt mycket känslor runt den matchen. Och på gamla Wembley är ju lite speciellt också för oss som är fotbollsnörda.
I vilka tillfällen ljuger du?
Jag försöker nog undvika att ljuga, för jag har kommit på att det är så mycket, mycket lättare att komma ihåg om man talar sanning. Så att försöker nog hålla mig till sanningen, men det är klart att någon nödlögn har det väl blivit här och då i livet. Det är väl ingen tvekan om det.
Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
Nej, men jag kanske skulle välja att jobba med personalfrågor om jag hade börjat om ett nytt liv hellre än att vara lärare.
När var du riktigt lycklig senast?
Ja, säg det. Jag är ju oftast glad och lycklig, men riktigt lycklig. Ja, men det är klart när mitt sista barnbarn, Lilla Liv, föddes för ett par år sedan här. Det var ju en stor, stor dag naturligtvis.
Hur är du som bilförare?
Ganska lugn. Kör lite för fort, men inte så väldigt mycket för fort. Ganska lugn i trafiken.
Vilken var din största kris?
Ja, det är ju också himla svårt. Men det är klart att gå igenom en skilsmässa är ju alltid tufft. Även om resultatet av den blev bra för både mig och min före detta fru. Men det är ju ändå något speciellt naturligtvis att gå igenom det. Och sen naturligtvis när man har någon nära i familjen går bort, det är väl kanske de största kriserna och hur jobbigaste ögonblicken. Och sånt drabbas ju alla.
När vi träffas i fotbollsförbundets styrelserum och så är det ju, du är inne på slutrakan kan man ju säga. Det är Sverige-Belgien som väntar fredag kväll, EM-kval. Och sen på lördagen vid 11-tiden så väljs din efterträdare. Hur är känslan så här när du är med bara några, ja, några dygn kvar?
Ja, men det är en väldigt bra känsla och jag har fått frågan väldigt många gånger sista veckan och så där, hur det känns och är det liksom nostalgi, är det trist? Men jag tycker det känns väldigt bra. Att vara i styrelsen i 12 år, 11 år som ordförande, det är ganska lång tid. Och sen är det väldigt mycket lättare att förhålla sig till det när man vet att vi har en 12-årsgräns. Jag har vetat länge att det här är absolut det längsta jag kan vara kvar som förbundsordförande. Vi har ju till och med årsmötet en vecka senare än normalt. Så jag har fått en vecka bonus, känns det så. Så att, nej, det känns väldigt bra.
Du har ju under din tid som ordförande, du valdes ju 2012, varit en del sportsliga framgångar, EM-guld för U21-landslaget, både OS-silver och VM-brons för två OS-silver faktiskt, och ett VM-brons för damerna, och som VM-kvartsfinal med Janne Andersson. Vad sticker ut från det? Hur delaktig känner man sig som ordförande?
Ja, man känner en väldig glädje, för man vet ju att, liksom att de här vinsterna betyder så mycket för så väldigt många, och som nyvald ordförande med bara ett par månader på posten att få vara med tjejerna och ta emot F19 EM-guldet 2012 var en väldigt stor och häftig upplevelse. Men kanske den maffigaste ändå är ju ändå när vi tog U21 EM-guld och F19 EM-guld ett och samma år 2015. Det är fortfarande inget annat europeiskt lag som har, land som har gjort det, för lagen närmast under de A-landslagen. Så att, nej, men man känner stolthet och glädje, men det är klart att involverade, det är ju spelarna och ledarna, men att få vara en liten del av det och få njuta av deras glädje, det är ju nästan absolut.
Det går ju i vågor, kan man ju känna ibland, med framgångar, och om man tänker här landslaget varit en del negativa rubriker, då går de in i ett nytt kval och missade ju VM Qatar och även åkte ur Nations Leagues B-division. Hur ser du på framtiden för svensk fotboll?
Ja, men det är ju precis så som du beskriver, det går ju upp och det går ju ner. Och jag ser ändå en ljus framtid. Men vi är ju inget jättestort fotbollsland. Och ser man liksom i maratontabellerna för VM för både herrar och damer, så får man nästan säga att Sverige har nästan överpresterat egentligen historiskt sett utifrån vilka förutsättningar vi har. Och jag tänker att med den fina spelarutbildning vi har och det arbete som görs, att ja, men det kommer stora sportsliga framgångar också för Sverige, för både herr- och damsidan. Damsidan levererar ju på en riktigt hög nivå, till och med en överraskande hög nivå, trots att den internationella konkurrensen har ökat. Så att vi får nog räkna med att det är upp och ner och det är tufft, och det kommer bli tufft att kvala in till EM, så mycket som det betyder för vi som är involverade i fotboll, med hela svenska folket, om herrarna skulle lyckas med det. Och damerna är i VM i sommar, så har ju goda förutsättningar, tycker jag, att kunna prestera bra där också. Så
att... ja, vad talar för att Sverige äntligen bryter det här och vinner ett guld? De har ju vunnit ett guld 1984, det är ju väldigt länge sedan nu, och varit otroligt nära flera gånger. Vad talar, tror du, för att Sverige faktiskt tar det här guldet i Australien, Nya Zeeland?
Det är ju ett lag som är väldigt bra och i sina bästa stunder kanske allra skarpast i hela världen, men konkurrensen är ju benhård. Jag är ganska övertygad om att de tar sig vidare från gruppspelet. Men sen gäller det ju att ha lite tur också. Va? Det är små marginaler, och när vi kommer fram till kvartsfinal och semifinal, ja, då är det ju riktigt, riktigt bra lag. Så att den där lilla extra turen skulle vi behöva. Och att vi verkligen, de här tjejerna som är sådana vinnare, att de verkligen får chansen att visa det. Men förutsättningarna är bra, det är god harmoni, och får vi behålla nyckelspelare friska och sådär, så ja, men jag hoppas på det. Det kanske är dags för ett guld nu. Det kanske blir liksom den nya ordföranden som liksom nya ordförandeeffekten med ett VM-guld. Vem vet?
Jag lyssnade på, du har ju varit en flitig gäst i podden med några års mellanrum, och senaste så då uttalade jag om Zlatan som då hade varit kritisk mot Janne Andersson i flera omgångar, du satte ner foten. Hur överraskad är du att han faktiskt är med här och ska EM-kvala med Sverige?
Jag tycker det är helt fantastiskt. Det måste ju vara helt unikt med tanke på de skador han har haft. Att ändå så målmedvetet i den åldern som han är ändå vilja ta sig tillbaka och visa att han kliver in och spelar från start i Serie A. Det är mäktigt. Det är ju helt unikt. Och han betyder mycket i den här gruppen också av unga spelare. Så att, jag är jätteglad att Zlatan är med och att är en del av laget. Och sen vilken roll han kommer att ta, det får väl den här veckan utvisa. Men det betyder lite. Och det betyder lite också gentemot motståndarna. Han har för respekt med sig. Det är en imponerande comeback, måste man säga.
En av frågorna som hängt över din ordförandetid har ju varit det här med jämställda ersättningar för här och dam. Äntligen så kom ni ju fram till det att det är och ni har offentliggjort och så. Varför tog det så lång tid?
Ja, men det här är ju en lång resa naturligtvis och som tar sin tid. Det är en resursfråga och man ska komma överens också. Men skälet till att det blev offentligt senast, det var ju att avtalens konstruktion var sån att vi inte kunde offentliggöra det tidigare. Nu kom vi överens med spelarna i de förhandlingarna att vi skulle offentliggöra det. Så att det är egentligen det. Vi hade nog inte haft några problem att offentliggöra det tidigare, men avtalens konstruktion och sen var de inte synkroniserade. Så att tajmingen var helt rätt nu och det känns naturligtvis väldigt bra, för det har ju varit en ambition under många år att dels naturligtvis på ersättningssidan, men hela förutsättningarna runt ledare och resurser. Där det är precis lika idag om du är pojklandslags, damlandslags, herrlandslags eller pojklandslagsspelare. Det skiljer inte och det har varit viktigt. Och jag tror att en del av vårt damlandslags framgångar står och utläsa i det att vi faktiskt har tillskapat resurser för flick- och damfotbollen som har gjort att man har kunnat bibehålla sin konkurrenskraft på högsta nivå. Och det är otroligt glädjande varje gång man hör någon ledare som är involverad i flick- och damlandslagsverksamheten verkligen vidimera att de är glada och nöjda över resurstillskottet och det vi har. Så att, ja, men ett medvetet arbete, men det är klart att vi har varit önskade att kunna färdiga tidigare, men saker och ting ska hanteras och ibland tar det lite tid.
Om du tittar tillbaka på, du har ju suttit 12 år i styrelsen och det är det som gör att du slutar, men du har ju 11 år som ordförande. Vill du själv lyfta fram att det här har jag varit med? Jag säger inte att du är ensam, men det här har jag varit med och tagit gjort.
Nej, men det är ju som du säger, det är ju ett lagarbete och det har varit fantastiskt stimulerande att jobba med förbundsstyrelsen och hela den svenska fotbollsfamiljen. Men om det är några saker som jag känner liksom extra stolthet över, det är kanske det vårt sätt att jobba med vårt strategiska arbete, att vi målmedvetet också har involverat fotbollsfamiljen, att vi nu är på väg till förbundsmötet med det tredje strategidokumentet under den här perioden. Det känns väldigt bra, för det gör att vi får en gemensam färdriktning och vi vet åt vilket håll vi ska som styra och leda den svenska fotbollen. Det är kanske det som jag känner mig mest glad och nöjd över. Sen är det många andra saker som naturligtvis där man har anledning att borde vara självkritisk och vara nöjd. Men så är det ju med allt.
Vad tycker du att du ska vara självkritisk i?
Nej, men det är klart att vi hade väl hoppats på att mångfalden skulle vara bättre. Men det är ju ett samhällsproblem och ett organisatoriskt problem i väldigt många organisationer. Och man jämför med andra idrottsförbund eller i näringslivet som helhet eller också i det offentliga så är vi inte tillräckligt bra på att ha en bättre mångfald.
Vad tror du det beror på?
Det är svårt att säga, men dels beror det naturligtvis på att rekryteringsbasen måste bli bredare. Vi måste bli bättre generellt sett i både på förenings- och distriktsnivå så att det finns en bredare bas att också rekrytera ifrån till den nationella nivån. Så att jag tror att det behövs göras ett gediget arbete brett, både i samhällsmässigt och idrottsmässigt.
Men kunde ni inte agera tuffare kring landslagsstaber eller kanske kring förbundsstyrelsen där ni ju lyckades jämställdhetsmässigt väldigt bra, men inte alls på mångfaldsfrågan?
Jo, men och jämställdhet, om du liksom frågar dem om man är nöjd med så får man ju säga att jämställdhetsutvecklingen sett i det perspektivet är ju en annan sak där vi har verkligen lyckats att förändra. Och ibland är det ju så att man kanske måste ta en sak i taget. Nu gäller det att vidmakthålla det och sen samtidigt också jobba hårdare med mångfaldsfrågorna. Och sen alltså det är många perspektiv där. Man behöver naturligtvis skapa valberedningar som också är mer mångfaldsmässiga så att det finns ett nätverk också. Så att, det finns naturligtvis en lång föreningstradition hos de som är etablerade och många år i det svenska samhället. Vi måste också fånga in de som är lite nyare svenska så att de känner sig verkligen som en del i det här. Och där har vi absolut en utmaning. Men inte bara vi utan väldigt, väldigt många andra i både näringsliv och det offentliga.
Om man tar upp det här kring distriktsreformen som ju där ni hade en ambition att slå ihop de 24 distrikten till 68 som ju först pausade och sen strandade helt. Vad gick snett där?
Egentligen är jag ganska nöjd med det arbetet, för huvudfokus var ökad samverkan, minskad administration för att skapa bättre resurser till förenings- och fotbollsutveckling. Då tyckte vi förbundsstyrelsen att en väg fram dit för att nå det, det är att göra färre regionala enheter. Men det gillade inte rörelsen. Vi fick nej på det, och det tycker jag är en demokratisk process som vi måste acceptera. Och jag är helt fin med det. Men vi var helt överens om att vi ska öka samverkan. Nu är flertalet av distrikt involverade i regionalt förbundsutvecklingsarbete. Så att vi har skrinlagt det där med att slå samman enheter och istället börjat samverka och frigjort mycket resurser redan och mer kommer. Så att jag tycker inte det var ett misslyckande. Om det är något som var ett misslyckande, så var det att börja det arbetet en månad in i pandemin och börja med Teams-möte. Är det någon fråga som kräver att man är fysiskt på plats, så är det ju att resonera sådana stora strategiska frågor. Det var ett misstag. Vi kunde vara bättre att vänta och satt igång med det nu, och folk kunde vara tillsammans och resonera om de här sakerna. Men jag är helt fin med att det blir ökad samverkan och att vi får lägga den andra liksom administrativa sammanslagningen på vänt. Och det ska växa fram underifrån, så det, jag tycker det är helt okej. Okay.
En annan sak som blev väldigt omdiskuterad hösten 2021 var ju den gruppchef här på förbundet som hade betalt pengar från alla är olika är bra från den där, och sen betalade förvisso tillbaka de pengarna och det blev polisanmälan efter lång tid. Och hur ser du på det? Kunde ni hanterat det på något annat sätt med tanke på de negativa rubriker som blev?
Ja, det kunde man säkert gjort, men någonstans tänker jag så här. Vederbörande blir skild från sitt uppdrag. Alla pengarna kom tillbaka till fotbollen.
Vet ni det? Är ni helt
säkert? Ja, det är helt säkert. Och det är klart att det var ju det allra viktigaste. Men det är klart att för att slippa det, de efterdyningar som kom sen, så hade det kanske varit bättre att polisanmäla till ett tidigare läge. Men vi fick ju faktiskt rådet om att inte göra det. Då.
Ja, vilka då?
Nej, det var en diskussion. Vi hade rådgivare och ställde frågor naturligtvis. Men sen kom polisanmälan. Men vi ser ju nu vilken tidsutdräkt det tar. Vi har ju fortfarande inte hört någonting från polisen kring den här frågan. Så, ja.
Och det har gått 1,5 år?
Ja, någonting sånt. Alltså.
Och då är det dessutom så att den utredning ni skulle göra, den var avvaktad av polisutredning.
Ja, därför att den utredare som ville göra jobbet var inte beredd att göra parallell utredning med polisutredning. Så att han sa så här att jag är beredd att göra utredningen, men då vill jag att vi avvaktar polisutredningen. Och då trodde vi ju och hoppades på att polisutredningen skulle gå något fortare. Nu känns det ju här snart nattståndet överhuvudtaget att ge sig kast med det om man ska vara uppriktig.
En som fått kritik är ju Håkan Sjöstrand, som ju det kommuniceras här om veckan att han slutar, han får avgångsvedlag trots att han säger upp sig själv. Åtminstone är det man upplever, jag vet inte. Eller var det ni som sa att du slutar och därför får du avgångsvedlag?
Nej, det är en gemensam överenskommelse. Han säger inte upp sig själv, vi säger inte upp honom, utan vi har kommit fram till att med ny styrelse och rekrytering av en ny generalsekreterare, vi har ju erfarenhet av hur lång tid det tar innan en ny generalsekreterare på plats, så behöver vi har den gamle på plats minst till årsskiftet, men också till förfogande ytterligare en period. Så att därför har vi gjort en gemensam överenskommelse. Så att det,
utifrån ändå att man ingen säger upp sig eller så, att man ändå får 6 månaders avgångsvedelag. Ja. Det kan ju förvåna i en del kretsar.
Ja, men i en del kretsar förvånar det inte alls, utan det är snarare så att man tycker att det här var ett lågt avgångsvedelag. Kutym på den här typen av tjänster så handlar det om mellan 6 och 24 månader. Och vi har kommit överens om 6 månaders avgångsvedelag.
Men det är ju om man säger upp sig själv.
Nej, det finns olika lösningar. Jag hörde senast någon kommunal företrädare som fick 24 månaders avgångsvedelag efter uppsägning. Så att det där varierar. Vi är nöjda med den här överenskommelsen. Tycker det är en fair överenskommelse och som tar ansvar också och ger den nya styrelsen bra möjlighet att kunna jobba.
Håkan Sjöstrand har ju varit kritiserad. Vad är din bild?
Vi är väldigt nöjda från styrelsens sida med Håkans arbete under de här åren. Han har gett sig kast med en rejäl omhantering av kansliet, frigjort resurser. Vi har fördubblat distriktsbidragen. Vi har också skaffat oss ett bra renommé i den internationella fotbollsfamiljen, där Håkan är ett aktat namn både hos FIFA och UEFA. Så att, jag tycker att
finns det någonting som inte har funkat, tycker du?
Nej, men så är det väl alltid i relationer att det kan skava på något sätt. Men de ska vi ha. Ja, jag kan inte komma på någonting. Jag är väldigt nöjd med vårt samarbete. Vi har verkligen lirat bra ihop. Och han har lirat bra ihop med förbundsstyrelsen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
På tal om fotboll så kom i veckan beskedet att Fredrik Reinfeldt, för statsministern, föreslås som ny ordförande för Svenska fotbollsförbundet.
Och det var väl en liten överraskning faktiskt att de valde Fredrik Reinfeldt, som ju inte tillhör fotbollsfamiljen riktigt. Här är han i alla fall den som valberedningen väljer att gå på. Det är överraskande. Det fanns nog rätt många som trodde att det skulle bli Lars-Christer Olsson, som ju är en stor fotbollspotentat tidigare på UEFA, högste tjänstemannen bakom Lennart Johansson på den tiden Johansson var president i UEFA. Men man väljer alltså Reinfeldt.
På lördag då 11.00 så börjar årsmötet, eller förbundsmötet. Man ska välja en ny ordförande. När du valde så var ju du ohotad, så att säga. Alla visste att du skulle väljas 2012. Nu är det ju en kamp mellan Fredrik Reinfeldt, valberedningens nominerade kandidat, och din gamla kollega Lars-Christer Olsson. Hur ser du på processen som mynnar ut i och för sig gått från 8 till 2, så det är positivt, men ändå inte den här konsensus som man är van vid i svensk idrott?
Ja, de senaste 40 åren har det ju varit en kandidat när vi kliver till förbundsmöte i fotbollförbundet. Lennart Johansson 8 år, Lars Åker 21 och jag 11 år, så det är en helt ny situation. Och jag tror att den nya valberedningen som tillträdde efter årsmötet behöver nu, givet det här fakta som har skett nu, analysera liksom hur ska vi förhålla oss till 2023. Det är en annan värld. Det är kanske fler som räcker upp handen i framtiden. Vi kanske får se många kandidater. Annars brukar det vara så att när man väl blir vald och sen stannar man kvar ett antal år. Jag har ju inte haft någon motkandidat under alla de åren som jag har haft val, och det hade inte Lars Åker heller. Så att det är en ny tid som kräver en djupare analys. Sen, samtidigt tror jag att för omgivningen kan det vara spännande. Det resoneras om det här, och det är ett intresse inför vårt årsmöte som jag aldrig har varit med om.
Nej, jag brukar ju vara ensam.
Det är ju lapp på luckan, va? Och mängder av journalister, och vi har ju till och med fått tala om för personalen att det finns ingen mer plats, så vi kommer att sända, och det kommer att tv-sändas, eller i alla fall digitalt sändas för första gången, så att det är en helt ny situation. Så att det är väl inte bara av ondo, utan det är klart att det finns något gott med det också.
Hur rädd är du ändå att det speglar att rörelsen faktiskt är splittrad?
Jag är inte så rädd för det, utan jag är ganska övertygad om att när valet är gjort, då kommer den svenska fotbollsfamiljen att sluta upp bakom den kandidaten. Det är så traditionen är, och jag tror att det blir så nu också. Jag hoppas verkligen, och är det någonting jag kommer uppmana i mitt inledningsanförande, är det just det att nu har det varit ett race fram till årsmötet, men slut upp bakom min efterträdare och jobba tillsammans för svensk fotbolls bästa, det tror jag.
Det är ju 2 år sedan Lars-Christer Olsson lämnade alla sina uppdrag och drog sig tillbaka. Hur överraskad är du att han nu plötsligt vill bli ordförande? Han utmanar ju förvisso dig i 2012.
Ja, men det finns väl något gott i det, och det är väl en sån där box som han inte har tickat i igen, och upplever ju också att han har ett gott stöd från stora delar av fotbollsfamiljen. Så att, och det är ju fantastiskt. Men Lars-Christer var ju också svårt sjuk för ett antal år sedan, att han känner sig så stark och pigg och vill ge sig i kast med det. Att han kan fotbollen, ja, det råder ju inga tvivel om. Så att det aldrig är intressant.
Vem passar bäst som ledare?
Nej, det vill jag absolut inte bedöma. Och jag har sagt hela tiden att jag vill inte på något sätt kommentera valprocessen och mina efterträdare. Utan det där kommer bli bra, vem det än blir, det är jag ganska övertygad om.
Vad behöver ersättaren fokusera på?
Jag tror att det är en sak som är otroligt viktig. Se till att vinna fotbollsmatcher för tusan. För då blir det harmoni och då blir det lugn och då blir det tryck. För just de här resultaten för våra landslag, det påverkar så oerhört mycket den allmänna uppfattningen om svensk fotboll. Och det påverkar också naturligtvis ekonomin för svensk fotboll. Men i övrigt så tror jag att det är duktiga ledare, alla som kommer in, 5/7 av styrelsen är kvar. De ska forma det där själva. Vill de ha någon kommentar eller något råd så är de välkomna att höra av sig. Men jag tror att man som ny ledare faktiskt vill forma sitt eget ledarskap.
Vill du det själv? För jag har för mig att ni tog in Lars och Lagell lite som rådgivare.
Nej, men jag ville verkligen det själv. Lars-Åke får ju med som då på den tiden som hedersordförande hade man möjlighet att vara med på styrelsens möte och Lars-Åke var med en del inledningsvis. Men Lars-Åke sa ganska snart att jag märker att det här sköter ni bra, det här reder ni upp själva, ni behöver inte mig. Så att han
kommer också, du göra när det är styrelsemöte?
Nej, men numera är det borttaget. Så att, skulle jag bli vald till någon hedersfunktion så har jag ändå inte rätt att medverka i styrelsens arbete. Och hade jag haft den rätten om jag blev utsedd till någon sån hedersfunktion, då skulle jag inte nyttja den. Med mindre än att de ber mig komma. Jag är ju kvar i UEFA i 2 år till. Så det kan ju vara så att man vill bolla någon internationell fråga. Men inte annars. Jag tror någonstans att det nya laget ska formas hit. Och att det är faktiskt det bäst.
En motion som liksom skapar lite turbulens i rörelsen är ju den som kommer från Göteborgs fotbollsförbund. Om att man vill att klubbar eller föreningar lägre ner systemet ska få del av framförallt herreliten SEFs pengar är det ju då. Hur ser du på den motionen?
Ja, nu skulle den behandlas. Jag tycker det sättet som förbundsstyrelsen resonerat, nämligen att ta frågan på allvar. Det här är ett rop på hjälp för föreningar i de lägre förbundsserierna. Jag är själv verksam i en sån förening och vet vilka utmaningar som finns. Det finns resursbehov där. Bekymret är ju att det finns ju resursbehov i eliten också. Ska vi konkurrera på den absolut högsta internationella nivån så är det ju inte så att våra elitföreningar har för mycket pengar. De har ju också för lite pengar. Och då tror jag att det arbete som förbundsstyrelsen initierat nu att försöka hitta nya resurser för att underlätta för de föreningarna på den här C-nivån, det är det allra bästa. Och på det sättet då inte behandla motionen vid det här årsmötet utan jobba igenom idéer och tankar, skapa nya resurser, låta det passera vår så kallade ordförandekonferens där vi stöter och blöter alla frågor och sen komma tillbaka till nästa år. Att behoven och problemen finns för de här föreningarna, det är ställt utom allt tvivel. Men att lösningen att hantera det bara genom att ta resurser från herrelit, jag skulle vilja se att man breddar det arbetet. Och det är det också förbundsstyrelsen föreslår. Och vi hoppas att vi får gehör för det.
Det är ju det här bredd, elit, stad mot land på något sätt som ju vi känner igen från den vanliga politiken och samhället som ju också ser i fotboll. Hur kan man lösa det? Eller är det olösligt sett att alla vill ha mer?
Nej, men jag tror ändå att det här är en del. Det är fantastiskt charmigt att cupfinalen 2023 spelas på Strandvallen på Listerlandet. Det bevisar ju faktiskt också att klubbar på landsbygden fortfarande kan vara konkurrenskraftiga. Det är en fantastiskt stark signal till idrotten och fotbollen och samhället att det går också. Och jag tror att det är en styrka för fotbollen att vi kan finnas i olika miljöer på landet och i staden. Och någonstans så är ju faktiskt styrkan på landsbygden den att det sista som överger landsbygden det är nästan fotbollföreningen. Va? Skolan kan läggas ner, butiken, men man hänger i och man driver sin fotboll vidare. Men det är ju inget nytt bekymmer det här med stad- och landperspektivet. Jag utredde svensk landsbygdspolitik för 15-20 år sedan och det var precis samma problematik då. Och den kommer nog att fortbestå. Där man får vara beredd att trolla med kläderna med lite mindre resurser. Men charmen och signalen när man lyckas, den sänder så mycket energi till andra som jobbar med liknande förutsättningar.
Till lands har man ju ofta gott om anläggningar, i städerna har man problem med anläggningar. Hur Viktig är anläggningsfrågan och hur går den att åtgärda från er sida?
Ja, den är otroligt viktig. Vi lägger ju den idrott som har möjlighet att lägga lite resurser i anläggningsfonder. Det finns via UEFAs stödsystem också möjlighet att ansöka om medel för arenautveckling. Ja, den är oerhört angelägen. Men det allra viktigaste, det är att föra dialog med beslutsfattare på den kommunala nivån och hitta gemensamma lösningar där. För att till syvende och sist så det är ju en paradox. Vi har ont om fotbollsspelare på den rena landsbygden, men väldigt många fina anläggningar. Vi har gott om fotbollsspelare, men alldeles få anläggningar i de största städerna. Och att komma till rätta med det, även om det har gjorts anläggningssatsningar i Stockholmsområdet, så är ju tillväxten av ny befolkning överstiger ju på något sätt. Man hinner aldrig komma i fatt. Och det är ju en jätteutmaning, inte bara för fotbollen, men för idrotten i stort. Så att jag skulle ju hoppas på att man kan bygga upp anläggningsfonder där idrotten också kan vara med och bidra. För jag ser ju när vi fattar beslut i UEFAs hat-trick-kommitté att om idrotten är med lite smörjmedel, då är det lättare att få näringsliv och kommun också att engagera sig. Så att om idrotten kan ha lite investeringsresurser att skjuta till, så kan det vara det som faktiskt hjälper igång en del investeringar på kommunal nivå.
En annan fråga som ofta diskuteras i svensk fotboll är ju talangutveckling. Hur ska man göra? Är det akademier? Och är det... Vad är din bild? Hur ska svensk fotboll tackla den här svåra frågan?
Ja, det finns de som är mycket, mycket bättre skickade att hantera det än jag. Visst, det dyker upp av och till. Men jag tycker ändå att det görs ett väldigt gott jobb. Och de satsningar vi har gjort nu kring spelarutbildning, där vi också försöker komma ut och utveckla i föreningarna. Jag tror att det är ett väldigt viktigt steg. Vi har också i spelarutbildningsplaneringen tagit lite andra mått och steg där vi spelar med färre spelare i de unga åldrarna för att få mer bollkontakt och hamna mer i närheten av spelet. Så att jag tycker att de mått och steg som har tagits i det stora perspektivet är bra. Sen någonstans är det ju ändå upp. Det är varje förening som fattar sina beslut utifrån sina strategiska ambitioner och så. Men generellt sett så Och vi kanske har bland den skarpaste tränarutbildningen i hela Europa. Vi får ju väldigt mycket beröm för det. Så jag tycker det finns ändå ett antal fundament som är bra. Sen är det jättekul om vi kan kvalificera oss till emellanåt till de här Europamästerskapen. För det skapar också energi och hopp och skapar en erfarenhet hos en ny spelargeneration och ledargeneration som är viktigt. Så att, men det där går upp och ner, det vet vi. Det är så oerhört så hård konkurrens.
En annan fråga som ju hela tiden hänger över svensk fotboll är ju VAR, video assistant referee. Vad ska Sverige göra?
Nej, men jag tycker att det är dags nu att faktiskt verkligen noga överväga om inte det är dags att införa VAR. Jag tror att vi har kommit till den stunden att man börjar ta det här skarpt läge. Så att förbundsstyrelsen har ju ett uppdrag att ta fram en ekonomisk kalkyl till framåt våren här och presentera den. Och sen tror jag att man behöver ha samtal och diskussioner mellan fotbollförbundet och elitklubbarna mer intensivt nu. Därför att det som har presenterats i närtid är ju den stora undersökningen som FIFA har gjort. Och den visar ju på att antalet korrekta domslut ökar markant och att det avbrott som sker är betydligt färre tillfällen och betydligt kortare tid än vad man kanske schablonmässigt ser. Vi följer ju väldigt mycket Premier League och vi ser bara det. Men det finns också andra exempel där man har lyckats mycket bättre med varhanteringen. Så att, ja, men det är dags att ta det vidare.
När vi pratade om distriktssammanslagningen eller operationssamverkan så sa du att ja, men demokratin stoppade det. Här är ju också demokratin väldigt många supportrar som vill stoppa det. Ska man köra över den?
Nej, men jag tror att man ska resonera. Jag tycker att det finns också liksom en nyans där. Vi kanske kan hitta ett bättre sätt att jobba med VAR än vad vi ser av och till i Premier League. Men jag tror att en faktabaserad dialog där man känner att vi ska involvera fansen också i det, Så tror jag också att vi kan få en annan opinionsbild. Jag tycker ju bara på ett par år när vi har ställt frågor till spelare exempelvis, så är man betydligt mer positiv idag än vad man var för 2-3 år sedan. Ställer man frågan på en allsvensk upptaktsträff, ja, men så är man mer positiv idag för ett par år sedan. Så att förr eller senare tror jag det kommer. Jag tror att vi har närmat oss en punkt nu där vi behöver kanske intensifiera samtalet om det.
Ja, och det, men det lämnar du till nästa styrelse.
Jag hade med glädje fortsatt om det hade varit möjligt att hantera den frågan. Men nu är vi där vi är tidsmässigt och nu får nästa styrelse ta hand om nästa fettpinne.
Under dina år så jag kan ju gärna gnälla på brist på insyn och jag vet fortfarande inte vad Friends Arena har kostat. Vad har kostat?
Men Olof, det vet du ju. Vi satte ju in överskottet från Råsunda där. Ja, men vad vi lägger 7 miljoner om året i driftsunderskottstäckning och det har vi gjort sedan 2018. Och innan dess var det ju 5 år där vi faktiskt fick otroligt stöd utav Folksam.
100 miljoner.
Ja, då kostade det oss ju inte någonting.
Så nej, fast det var ju 100 miljoner från Folksam.
Korrekt, men du kunde inte använda de medlen till någonting annat, utan det var ju öronmärkt till det. Så att nu har vi en 7 miljoner om året 2018 och det är också vad som ligger i plan för de kommande åren. Men det är klart, vi har ju en utmaning med ett ekonomiskt läge, räntor som stiger. Så att det är klart att det är en tuff situation, självklart.
Jag vet, första gången jag intervjuade dig så sa du att ja, men jag tar det ansvaret, att jag vill inte liksom kasta dem som tog det här beslutet på backen på något sätt. Hur ser du på det idag? Var det rätt att bara axla det?
Ja, men den här typen av investeringar, jag tror att det var samma resonemang en gång i tiden när Råsunda byggdes. Det här kommer att bli och är en väldigt bra investering. Det är en av Europas bästa arenor i det här formatet och vi har kunnat ta emot matcher som vi inte har kunnat haft innan och fått arrangera mästerskap och kanske ytterligare mästerskap, så att i grunden är det bra, men det är klart att det har kanske var initialt var en utmaning kring liksom driftskostnadsanalys och sådana saker, men nu är vi i en väldigt mycket bättre sits än vad vi var när jag tillträdde, vill jag påstå, så att förhoppningsvis så blir det något bättre för min efterträdare, givet nu att inte det ekonomiska läget i landet och i världen skapar problem.
Det är ju nämligen så att Sverige har ju nu officiellt ansökt om att få arrangera fotbolls-EM 2025. Detta tillsammans med Danmark, Finland och Norge och med stöd av Färöarna och Island. En preliminär ansökan lämnades ju in i våras, men nu är det alltså officiellt.
Trots den fina anläggningen som du berömmer så fick ju inte Sverige någon match 2020. Sen kan man säga att man hade tappat antagligen på grund av covid-bestämmelser. Men då hette du att Sverige är ingen representant i UEFAs exekutivkommitté. Du kom in 2017. Då antar jag att det är garanterat att Norden får EM för damer 2025 som det tas beslut om den 4 april.
Ja, men tänk om det vore så väl, Olof. Men situationen är ju den att nu är riktlinjerna sådana att jag som exkoledamot och Jesper Möller som dansk exkoledamot, vi får inte tala med våra kollegor om vårt bud. Det är oerhört strikt. Alltså att vi får vara försiktiga.
Så det som fanns på Platinis tid,
nej, det finns inte längre. Man är så oerhört noga med att det här ska vara fair och man ska bara ta del av de tekniska analysen och buden. Och sen ska exkoledamöterna fatta beslut. Och vi får inte tala med våra kompisar.
Och det är någon fransman med också som inte heller får vara involverad och rösta.
Nej, den franska ledamoten har avgått. Men däremot är ju Boniek från Polen med. Så att Boniek och Jesper Möller och jag, vi får lämna.
Ni får gå ut när de röstar?
Ja, vi får gå ut när de presenterar buden också.
Tar man inte chansen någon gång över en middag och kastar in något?
Ja, men vet du, vi har ju till och med fått mejl där vi ytterligare fått påpekande nu inför beslutet om ett par veckor att vi inte får tala med exkoledamöterna från nationsförbundet om detta. Och vi som exkoledamöter får absolut inte tala, så vi kan bli diskvalificerade om vi inte sköter det här. Va? Så att, det är helt annorlunda.
Ja, det är...
Både gott och ont.
Vad tror du då?
Men jag tycker ju att vi borde ha en bra chans med tanke på att det viktigaste för UEFA signalerar man ju är att ta det till nästa steg. Fullsatta arenor. Och här har vi möjlighet att spela i 4 huvudstäder med kanske 4 värdnationer. Goda möjligheter att slå publiksiffrorna i England. Därför att man ska veta det på de senaste årens Europamästerskap på damsidan. Det är avgörande hur det går för värdnationen. Med en värdnation som heter Polen eller en värdnation som heter Schweiz så kommer det bli svårare, tror jag, för dem att attrahera de stora publiksiffrorna. Och vi har fördelen att vi spelar i fyra länder. Annars är man ju osäker på om det är en fördel att vara fyra arrangörer, för att tidigare har man ju bara haft max två. Så att vi kastar oss ut i någonting nytt, men jag tror att detta kan vara positivt avgörande.
Norska Josimar, då lanserade ju hösten 2016, de menade att det var en uppgörelse att du och Norden hade stöttat Alexander Schäferin som då valdes. Du känner väl till den överenskommelsen som påstås i varje fall. Där ju även Norden skulle få ett EM. Du skulle komma in i XK och Norden skulle få ett EM för herrar. Då blev det ett för damer som ni söker. Du skakar på huvudet.
Ja, nej, det finns ju liksom ingen uns av sanning i det. I alla fall ingenting som överhuvudtaget har mig kommit till del. Vi har aldrig pratat om de sakerna överhuvudtaget. Utan här gäller ju att vi är så pass bra i det här budet vi lämnar och att vi ska vinna på det sättet. Det andra är helt utopisk tanke.
Norska Lise Klaveness ställer upp och inte på dammandatet. Det finns ju generellt nog ett kvinnomandat på, vad är ni, 16 stycken i XK? 17. Ett av, så då ställer hon ut och utmanar männen. Vad tror du om hennes chans att komma in?
Jag tror att hon har chans att komma in, absolut. Lisa är ju synnerligen kompetent och det är inget tvivel om det. Utmaningen är att hon har varit president ganska kort tid. Jag tror inte att det är en utmaning att hon är en kvinna istället för en man, utan jag har varit ordförande i 5 år när jag blev vald. Min danske kollega har varit i styrelsen i säkert 15 år, så att det krävs ofta lite tid för att bygga relationer och hinna presentera sig, så att säga, på ett bra sätt.
Men hur röstar Sverige?
Ja, vi kommer ju rösta på Lisen naturligtvis. Vi vill rösta på våra nordiska kompisar, det är självklart.
Hon har ju...
Ja, nu ska jag liksom... Det här ska ju faktiskt min efterträdare bestämma, men i det resonemang förbundsstyrelsen har haft så har vi haft den inriktningen. Sen formellt sett ska styrelsen bestämma det efter jag har avgått, det är väl viktigt att säga ändå.
Hon har ju stått för att tala högt, jag menar FIFA-kongressen i Doha. Man kan ju även fast Sverige har dratt en lans eller brutit en lans för damfotboll på kongressen i Ryssland 2018 och så mer tyst diplomati är väl inte fel att säga.
Nej, men en balans tror jag. Och det fanns ju ett norskt kongressbeslut att deras ordförande, oavsett vem det var, skulle adressera kongressen. Så att det fanns inget alternativ för Norge i det fallet och den norska presidenten.
Det blåste ju till lite kring Infantino i Qatar. Du fick kritik för att ni sa att ni först inte hade bestämt er och sen så skulle det vara val i december, hade ni inte... Skulle ni inte stötta honom, men ni ville fundera. Ni drev ju olika punkter, bland annat en satsning vidare på damfotboll och så. Nu markerade ju förbundets representanter, du var inte där själv, men de ställde sig inte upp och applåderade som alla andra i 12:e timmen skulle jag säga. Varför dröjde det så lång tid att markera mot Infantil?
Nej, men vi ville ju faktiskt först ta reda på om de där kraven vi hade ställt för att stötta om dem och kunde känna att vi hade rört sig i rätt riktning. Och vi tyckte på förbundsstyrelsens möte i mars, vi brukar bestämma vår hållning i det senaste styrelsemötet inför kongressen. Och då resonerade vi om det här och vi tyckte att nej, men vi tycker inte att han har levererat på det som vi förväntade oss. Och då ville vi inte ge honom något aktivt stöd vid kongressen. Så att det följde våra gängse mönster.
För oss som journalister är det väldigt svårt att komma nära antingen Infantino eller Schäferin och ställa frågor. Väldigt få presskonferenser faktiskt från bägge håll. Vad beror det på?
Men min känsla är väl att det är presskonferens efter varje exekutivkommittémöte och att Alexander alltid är med på dem. Och där brukar det vara möjligt för journalister också att ställa frågor. Sen är det klart att det är skillnad kanske med ett land som Sverige där vi är ett antal invånare och 3000 föreningar. Jag menar, Infantino har det 211 medlemsländer, för Alexander skulle det 55 medlemsländer i Europa. Så att det är klart att det är ett längre avstånd på det sättet till en enskild journalist i ett medlemsland. Men jag tror att om man tar kontakt med UEFAs eller FIFAs presstjänst så borde det väl vara möjligt att kunna få en intervju med dem också.
Ja, jag har gjort det, men det har inte lyckats. Men vi får väl jobba på det. Om man ser liksom fotbollens framtid, den här kampen mellan FIFA och UEFA. Hur orolig är du när du sitter ju 2 år till UEFA, men liksom att den dragningen isär som ju trots allt sker?
Jag tycker att ändå de sista månaderna att det har skett saker i rätt riktning. Det här VM vartannat år. Känns som att man lagt på åt sidan. Det finns en dialog mellan FIFA och UEFA som ändå är lite bättre idag. Så att jag är ändå optimistisk. Vi får in ett par nya spännande kandidater också, tror jag, från UEFAs sida in i FIFA-arbetet. Bland annat kommer tyske fotbollspresidenten som också har varit väldigt kritisk mot Infantino och ledarskapet. Så min förhoppning är att UEFA ska kunna flytta fram positionerna. Men för UEFA är det också viktigt att knyta allianser. Vi är 55 av 211 medlemsländer och det är inte alltid givet att de fattigaste förbunden i Afrika och Asien springer benen av sig efter att hylla den europeiska fotbollen. Snarare vill man väl åt resurserna då. Så att det finns en spänning i världsfotbollen där vi från UEFAs sida nu också måste börja bygga bättre och starkare allianser inför framtiden. Så att det blir väl ett givet arbete för de nya i FIFAs council och under de åren som kommer nu framöver.
Du nämner 55 länder i UEFA. Ryssland är ett av de 55 länderna. De är på något sätt utestängda och kanske skulle Belarus vara det också. Det är de ju inte. Hur ser du på när det liksom i den olympiska rörelsen nu väcks frågor om att Ryssland borde släppas in? Hur ser du på?
Jag är orolig över de strömningarna för att jag tycker verkligen inte att vi är redo att släppa. Det är fortfarande ett fullt pågående krig där. Jag tycker inte vi är redo, och UEFAs sida har ju, och FIFA också har ju sagt att vi är inte beredda att släppa in några lag, klubblag eller landslag i några tävlingar hos FIFA och UEFA. Däremot är inte förbunden uteslutna. Och någonstans så tror jag väl kanske det är bra att upprätthålla en kontakt och en dialog, för allas förhoppning är väl att det ska gå tillbaka till någon normalitet. Men jag tycker inte vi är där än. Och om IOC börjar glänta på den dörren så ökar trycket på specialförbunden. Och det tror jag inte är bra. Så att jag tycker att IOC borde hålla emot. Och jag tror att det kan bli en negativ påverkan på OS i Paris nästa år om man släpper upp det här. Så länge vi ser situationen är som den är.
Du släpper den här stafettpinnen. Eventuellt plockar du upp Björn Erikssons stafettpinne. Du kandiderar ju till RF-ordförande. Hur resonerar du att gå från kanske det tyngsta specialförbundet då till samlingsorganisationen?
Ja, det hade du frågat mig för ett halvår sedan, så hade jag nog sagt att aldrig, det är helt otänkbart. Men det är några skäl till det, och framförallt att jag under hösten och senhösten fick väldigt många förfrågningar från idrottskamrater i andra förbund.
Vilka förbund är det?
Ja, bland framförallt de som nominerade, det var ju 9 stycken förbund, men det var ytterligare en handfull som frågade mig om jag inte kunde överväga. Och det är klart att det blev väldigt påtagligt, jag blev nästan lite tagen av det. För jag förväntade mig inte det med tanke på den historia vi hade då kring efter förra riksdagsmötet.
Nej, för de som inte kan det så var det ju att RF beslutade sig för att ett tak på hur mycket bidragspengar, vilket slog hårt mot fotbollen, och ni hotade till och med att lämna RF. Nu har ni väl löst den konflikten?
Ja, jo, men så den är lagt åt sidan, och det har vi också kommunicerat väl till övriga idrott att nu lämnar vi bakom oss. Vi har till och med motionerat ihop med Triathlonförbundet till nästa stämma om ökade ekonomiska resurser till idrotten som helhet. Nej, men det var ett skäl. Många frågade. Sen tycker jag ju ändå kanske, ja, men jag har ju varit i en tung ledarroll här och haft ledaruppdrag inom både idrott och politik. Det kanske skulle kunna funka och axla en sån roll. Och sen ja, men så blir jag helt enkelt lite sugen och intresserad av uppdraget som sådant. Det är väldigt annorlunda än ett specialförbund. Så är det. Sen fanns det en fjärde aspekt. Och det är lite ett ansvarstagande. Någonstans tänker jag att om man varit ordförande i ett specialförbund som fotbollen det största var, så kanske man också behöver vara beredd att ta lite gemensamt ansvar för idrotten som helhet. Men det var verkligen inget självklart beslut att kandidera. Och jag är väldigt ödmjuk inför det här. Det är två andra motkandidater som också är intresserade av uppdraget. Och det som valberedningen kommer fram till, det kommer jag helt och hållet att luta mig mot.
Det är sant, om du inte blir valberedningens kandidat så lägger du ner.
Ja, det tycker jag är det logiska. Då jag tror att Riksidrottsförbundet och Riksidrottsmötet i Uppsala i maj mår gott av att fatta beslut i harmoni och i samstämmighet.
När kommer valberedningsbesked?
De signaler vi har fått är att valberedningen ska lämna besked ungefär en månad före. Så att i slutet på april tänker jag att vi får veta vad valberedningen tycker.
Vad är det annars som lockar? Är det makten eller är det inflytandet?
Nej, men det är klart att möjlighet naturligtvis att påverka och göra något gott för idrotten som helhet. Jag ser ju att vi har haft väldigt bra stöd under pandemitiden. Men jag känner också en oro för att det är viktigt att inte statsmakterna sviker oss nu. Och då tänker jag med en bakgrund i ett förbund som fotbollen och få representera hela idrotten. Att man kanske kan vara en stark röst i att försöka stärka det allmänna idrottsanslaget. Och sen det vi pratade om innan, anläggningsfrågorna, är helt avgörande för idrotten. Anläggningar, tillgänglighet så att vi kan utöva. Det är två viktiga frågor. Och sen tror jag att RF, när jag resonerar med många specialförbund, så vill man se kanske mer av samhörighet och hålla ihop på rörelsen och mer kommunikation mellan Riksidrottsstyrelsen och specialförbunden. Och det där känner jag är en hemmaplansfråga som jag brinner för ganska mycket själv. Vikten av att ska man skapa delaktighet på riktigt, ja, men då måste de som är med i det här också känna att man har en kunskap. Så att, sen tror jag att det finns utvecklingspotential också inom RFs egen organisation att kunna göra lite mer. Därför att man skaffar sig erfarenheter under många år som specialförbundsordförande. Och jag tycker att RF har gjort väldigt mycket gott, i synnerhet under de här pandemiåren. Så att, ja, men jag är lite sugen på att axla den manteln, men som sagt var... Vi får se vad som händer där.
Du är ju själv gammal politiker från Emmaboda, styrde där. Och sen under pandemin så blev det väl mycket kontakter med politiker och liknande. Ser du någon anledning till att ändra den svenska idrottsmodellen med RF och kanske en idrottsminister som är mer renodlad, eller vill du behålla den svenska modellen?
Jag tycker den svenska modellen är bra. Det är viktigt att det är en minister som har idrottsfrågorna som har en stark position i regeringen. Det är viktigare än att vi har ett eget departement. Ett eget departement skulle bli ett litet departement och risk att den ministern inte blir lika stark i den gemensamma regeringskonstellationen. Så jag tycker nog att den här modellen
trots
är bättre.
Trots att det hoppar runt, jag menar ena gången är det inrikesminister, nu är det väl socialminister och ett tag var det kulturminister. Och...
Jag tycker ju att modellen att hamna på samarbete med de sociala frågorna är bättre än att handla ihop med kulturfrågor. Så att jag tycker att den här modellen nu som den nuvarande regeringen har valt är bättre. Och det var ju samma modell som vi hade när Gabriel Wikström var idrottsminister till exempel. Men personerna och statusen i regeringen, den är viktigare än hemvisten, är min känsla.
Om du inte blir vald, vad händer då? Vad ska du fylla tiden?
Ja, men då tänker jag att jag ska hänga i lite med UEFA ett par år till. Sen vet jag ju att kompisarna hemma i Goddevold tycker att jag skulle kunna göra lite mer där i den föreningen. Så att det kan bli lite sånt. Och så kanske någon vill att jag ska ut och föreläsa lite och berätta om mina erfarenheter under de här åren.
Men oavsett, hänger du kvar i UEFA till 2025?
Ja, kongressen 2025 avgår jag där.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack Olof, tack.
Podden är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna vad ni tycker och tänker och eventuellt önskar eller vad ni vill kritisera. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.